Det här är novellen i P1 och vi ska lyssna till en favorit ur arkivet. Liv Mjönes läser Jane av Ia Genberg.
Ibland när jag berättar om min mamma frågar folk vad som hjälpte mig igenom den första tiden efteråt. Den där kvava sommaren, det gamla huset, den lilla orten där vi inte skulle bo. Hur jag överlevde. Och jag brukar ljuga och säga att sköterskorna var så snälla att de kom tillbaka efteråt, bara för att prata med mig. Vissa gånger säger jag att pappa var fantastisk. Ja, det är också en lögn. Att han hade tid och ork för allting här i världen. Eller så säger jag att jag ringde en hjälplinje på nätterna. Eller att jag hade många vänner att prata med. Eller att jag helt enkelt var en ovanligt klok och tålig 12-åring. Det är sånt jag brukar säga. Men det är ju inte sanningen. För sanningen är att det var en apa som räddade mig den där sommaren. En apa som liksom släpade mig ur huset och mörkret och in i en värld av känslor och färg, eufori och besinningslös sorg. Tårar. Allt jag behövde för att leva vidare. En apa. Eller berättelsen om en apa. Jane hette hon. Efter begravningen skulle vi flytta. Det hade pappa lovat. Det var ju mammas hus. Hon som ville bo på landet den sista tiden. Med fönstret åt landskapet och havet där ute. Som man aldrig hörde. Men ändå kunde ana. Efteråt skulle vi tillbaka till stan. Det var självklart. Och ändå dröjde det hela sommaren. Det var så mycket arbete på pappas kontor som skulle avslutas. En massa projekt. Och varje kväll när han kom hem slet han av sig slipsen som en snara och tittade hjälplöst på mig. Så mycket att säga egentligen. Men ändå var allt ensamt emellan oss. Som efter en brand. Jag antar att det så det blir. Att den som dör kan råka få med sig närheten emellan de som är kvar. Dessutom måste huset renoveras, sa pappa. Annars skulle ingen människa vilja köpa det. Det var inte bara den stickande kemiska lukten i mammas sovrum som hängde kvar. Det fanns massor som måste fixas. Kakelplattor som spruckit i köket. Golvbrunnen i duschen där det var stopp. Fläkten ovanför spisen som behövde lagas. Dörrar som skulle spacklas och målas. Plankor i golvet på vinden som var mörkna. Alla fönster behövde tätas och hallen tapetseras om. Hela jävla huset var bara skit, sa pappa. Det var därför Malcolm kom hem till oss varje dag den sommaren. Eller nästan varje dag. Han var ingen riktig hantverkare, men var en typ som kunde fixa allt, enligt pappa. Malcolm var mammas gamla bästis. De hade bott i Brooklyn tillsammans och varit konstnärer och lyftat i Kalifornien. Och vandrat till Sion och ätit magiska växter i Mexiko. Han hade hyrt ett radhus några kilometer bort för att sitta inne hos mamma de sista veckorna. Och under hela sommaren fortsatte han att komma hem till oss. Han parkerade sin gamla folkabuss utanför vårt hus nästan varenda förmiddag. Redan den första dagen nämnde han Jane. En apa som han hade som husdjur. En apa, sa jag. Ja visst. Och Jane, vad är det för ett namn? Det är efter den där låten, du vet. Vilken låt? Och så letade han fram skivan ur en av mammas gröna läskbackar på golvet under stereon. Med ett tecknat omslag där rosa rök steg ur en tunnelbanenedgång. Malcolm satte på rätt låt. Sweet Jane. Han och mamma hade känt killarna i bandet när de bodde i New York, sa Malcolm. Och så snart han hade spelat låten för apan hade den börjat klappa händerna. Därför hade hon fått heta Jane. Kan du ta med Jane hit? Frågade jag. Givetvis, sa Malcolm. Kan du ta med henne redan imorgon? Visst, så att jag kan titta på henne. Kanske klappa henne. Inga problem, sa han. Jag tar med Jane imorgon. Det blir kul. Nästa morgon visade det sig att Jane hade blivit förkyld och inte fick gå ut. Men istället började Malcolm att berätta om henne. Jag satt med ett glas juice och han med en kaffekopp vid köksbordet. Verktygslådan stod öppen på golvet vid diskbänken. Ingen hade bråttom någonstans den här sommaren. Solen lyste in genom fönstret. Tiden var seg som kola. Jane kom egentligen från en djungel vid ekvatorn. Men hade blivit bortrövad av en djurhandlare. Malcolm berättade att det fanns stora pengar att tjäna på att kidnappa djur från deras ursprungsmiljöer och frakta dem till civilisationen. Särskilt apor. Eftersom de hade så lätt att lära sig nya saker och anpassa sig efter människan. Till slut hade Jane hamnat på ett kryssningsfartyg i Medelhavet där gästerna fick titta på henne i en bur och skratta åt henne och mata henne med bananer och godis. Vissa försökte hälla i henne sprit och få henne att röka cigaretter. Malcolm hade jobbat i fartygets kök. Och en natt, när båten låg i en hamn på en grekisk ö, hade han brutit upp låset i buren, stoppat ner Jane i en stor kappsäck och tagit med sig henne upp genom Europa. Nu bodde hon hemma hos honom i radhuset. Men jag ska tillbaka med henne efter sommaren, sa Malcolm. Till båten? Nej, för helskotta. Till djungeln såklart. Men hur ska det gå till? Frågade jag. Malcolm tittade på mig och skakade på huvudet. Det får vi klura på, du och jag, sa han. Han knackade loss det gamla kaklet som gått sönder vid diskbänken med ett stämjärn. Sen smetade han ut vit fogmassa på väggen och satte dit de nya plattorna. Framåt lunch var det dags för honom att gå. Du tar väl med dig Jane imorgon, va? Sa jag. Vi stod i hallen och tittade på medan Malcolm tog på sig skorna. Självklart, sa han. Imorgon följer hon med. Den natten tänkte jag på Jane varje gång jag vaknade. Att jag skulle få se henne. Kanske hålla i henne. Att hon skulle gå runt i vårt slitna gamla hus med sina fantastiska apfötter och nosa på saker. Vi kunde släppa ut henne så hon fick upptäcka vår trädgård och svinga sig i päronträden och björkarna. Kanske ville hon sträcka ut sig i skuggan efteråt. Ligga i gräset och äta bananer och dricka vatten ur ett riktigt glas. Men Jane hade inte varit på humör för att följa med. Så Malcolm kom åkande ensam med bilen nästa morgon också. Vi satt oss vid köksbordet. Jag berättar om henne istället. Okej? Sa han. Jag nickade. Och så berättade Malcolm att Jane hade vaknat tidigt samma morgon och smitit över till grannarna. Två äldre damer med en katt. Ett fönster hade stått öppet och när en av damerna kom ut i köket på morgonen hade Jane suttit mitt på bordet och ätit ur en skål med plommon. Kärnorna låg i en liten prydlig hög på duken. Katten satt i en fåtölj och såg skrämd ut. Men damen hade inte blivit rädd. Utan lugnt väckt den andra damen så att hon också skulle få se Jane. Jane har ett väldigt speciellt sätt att titta på människor, sa Malcolm. Jag sa. Hon är helt magisk. Hon tittar liksom bakom. Hur då? Så här. Malcolm satt sig till rätta och lutade sig fram. Sen såg han på mig med sina stora bruna ögon. Han gjorde dem runda och mjuka. Och blicken var så len och uppmärksam att den träffade på andra sidan av mina ögon. På baksidan av allt. Vid en punkt långt inne som jag glömt. Jag skällde till. Malcolm log. Det är inte bara sättet hon ser på folk som är magiskt. Hela hon är lite magisk av sig, sa han. På vilket sätt? Ja, till exempel att grannarna inte blev rädda för henne. De ringde inte till polisen. De började inte skrika och gapa. De försökte inte fånga in henne. De förstod att Jane var ofarlig direkt när hon såg på dem. Och framförallt hade de något att prata om hela den här dagen. Ja, hela veckan antagligen. Jane sätter alltid igång något. Så snart något behöver sättas igång alltså. Malcolm skruvade bort fläkten i köket. Bytte ett rör där inne och skruvade tillbaka den. Sen gick han ut i bilen för att hämta några tapetrullar. Jag hjälpte honom att bära. Gillar Jane att åka bil? Frågade jag. Om hon gör. Det är det bästa hon vet. Ibland kör vi in till stan och köper popcorn. Bara för att få åka lite bil. Jane älskar att sitta med nedvevade rutor och känna vinden i ansiktet. Jag blundade och såg henne framför mig. Men det här med säkerhetsbälte är bara att glömma, sa Malcolm. Fast jag tror i och för sig inte att det finns någon lag i Sverige som säger att apor måste ha säkerhetsbälte. Jag skrattade till. Det var ett plötsligt skratt som ekade kvar i hallen långt efteråt. Och det kändes som ett ovant fönster med sol och regn slagits upp på vid gavel. Jag såg hur Malcolm dröjde vid mig med blicken. Han skar först bort skarvarna på de gamla tapeterna med en vass kniv. Spacklade igen hålen efter spikar där tavlor suttit och började skära vådor av den nya blå tapeten. Jag satt på bänken i hallen och tittade på när han arbetade. Hon är en jäkel på att växla också, sa han. Det var superenkelt att lära henne. Ettan, tvåan, trean, fyran, inga problem. Jag blundade igen och kunde lätt se Jane framför mig. Intill Malcolm i det breda framsätet utan bälte med vänsterhanden på växelspaken. Beredd att lägga in en ny växel på Malcolms kommando. Och sen såg jag henne veva ner fönstret och sitta med armbågen utanför. Som mamma gjort på sommaren med det långa röda håret som började fladdra okontrollerat i vinden. Och att hon fällde ner solskyddet i taket för att granska sitt ansikte i spegeln. Och sen, nästan alltid, slänga ett öga i spegeln mot mig i baksätet. Som vanligt lovade Malcolm att ta med Jane nästa dag. Och som vanligt kom han ensam. Efter någon vecka blev det som ett litet skämt emellan oss. Du tar med henne imorgon, va? Ja visst, imorgon följer hon med. Men det spelade ju ingen roll. Det var Malcolms historier om Jane som intresserade mig. Och sättet som han berättade dem. Hans beskrivningar var så noggranna att jag direkt såg Jane i mitt inre. Så levande. Hur hon brände sig på spisen när de lagade mat. Och sen sprang runt i lägenheten med rumpan i vädret. Hur hon försökte pilla loppor ur hans hår. Hur hon tog sina långa bubbelbad på söndagarna. Hur han lärde henne sortera tvätt och vika skjortor och koka te med honung och ingefära. Och hur de promenerade på byn och väckte uppståndelse och skratt. Varje gång Malcolm berättade något nytt om Jane slöt jag ögonen och såg allt framför mig. En levande färgfilm. En glipa i mig där vad som helst var möjligt. Och allt pulserade av liv och ljus. Jag hade ingen aning om hur Jane egentligen såg ut. Eller vad hon var för slags apa. Ibland tänkte jag fråga. Av nyfikenhet. Men sen struntade jag i det. Det var skönt att inte veta exakt. Och ju mer Malcolm berättade om Jane, desto mindre blev min längtan efter att se henne i verkligheten. För mig var hon fullständigt skarp. helt självklar och verklig. Kanske var hon det verkligaste jag upplevde under hela den sommaren. När hallen blivit tapetserad och köket var klart sa Malcolm att det var snart dags att ta itu med allting på övervåningen. Med stoppet i badrummet och den kemiska konstiga lukten som låg kvar där uppe som en äcklig dimma. Vi skulle bli tvungna att måla. Vi, sa han, som om jag var hans kompanjon. Och jag tog på mig ett par trasiga jeans och en tröja som ändå skulle slängas. Men först skulle vi spackla och måla några dörrar. Vi satt vid köksbordet med kaffe och juice. Vet du vad vi gjorde igår då? Jane och jag, frågade Malcolm. Nej, berätta. Vi dansade. Så Jane kan dansa? Ja, det beror nog på vilken musik man spelar. Och vilket humör hon är på förstås. Men igår dansade hon i alla fall som en tokig. Fast det gäller att spela rätt låt förstås. Han lämnade köket och satte sig på huk vid skivspelaren i vardagsrummet. Och tog fram konvolutet med den tecknade rosa röken som steg ur tunnelbananedgången. Jag vände på skivfodralet. På baksidan fanns en svartvit bild från inspelningsstudion och namnet på låtarna. Sweet Jane kom som nummer 2. Jag tänkte på killarna i bandet som Malcolm och mamma lärt känna. Och på fotografierna som jag sett från den tiden. Hennes vilda, röda hår. Den där konstiga pälsen utan armar. Och att de alltid verkade vara utomhus bland en massa människor. Eller på olika barer och fester. Det var så långt före jag kom. Djupt inne i det liv hon levt utan mig och pappa. Och som bara Malcolm kunde minnas nu. Fast ändå, när jag stod där i vardagsrummet och hörde musiken, kändes allt med en så nära. Med den taktfasta gitarren och sångarens sträva röst ur högtalaren. Så här, sa Malcolm och reste sig upp. Han visade hur Jane och han hade dansat kvällen innan. De hade stått mitt emot varandra och tagit samma danssteg i takt. Jag ställde mig framför honom. 2 steg åt den ena sidan, 2 steg åt den andra. Han betraktade mig och log. Det var en enkel dans, en superenkel apdans. Och när refrängen kom och sångaren skrek Sweet Jane, hojtade vi med. Allt vad vi kunde. När låten var slut gick Malcolm fram till skivspelaren och satte på den igen. Sen dansade vi, till samma låt, vildare och vildare för varje gång. Och det var så lätt att föreställa sig Jane där emellan oss. 2 steg åt vänster och 2 steg åt höger. Och när jag höll upp mina händer ovanför huvudet gjorde Malcolm det också, och Jane. Och det var väl där någonstans, den dagen, när Malcolm vred upp volymen som jag för första gången på ett år, eller ännu mer, kände det bekanta rivet i bröstet och hur svalget och hela magen knöt sig och öppnades. Och tårar som kom i väldiga vågor över allt som hänt, över allt som skulle hända och allt som inte skulle hända. Du fattar väl att Malcolm inte har någon jävla apa där hemma, sa pappa en kväll några veckor innan vi flyttade. Han hade nästan jobbat klart. Hela sommaren hade han kommit hem sent på kvällarna och suttit liksom fastborrad vid köksbordet med en kopp te och blicken ut genom fönstret. Jag antar att det så det blir. Att den som dör kan ta med sig förmågan att känna ordentligt. Ibland hade pappa kommit hem tidigare, redan före lunch. Liksom stapplat in och lagt sig i soffan. Det var väl då han hade hört oss prata om Jane. Jag och Malcolm tog övervåningen sist. rollade över all kemisk och fastklibbad sjukdomslukt med vit färg, öppnade fönstret och satt en stund på sängen och tittade ut på landskapet. Malcolm berättade att han hittat en rutt för honom och Jane genom Europa, via Hamburg och Istanbul och en del andra ställen. Han hade fått kontakt med en organisation som räddade tillfångatagna djur och skulle möta dem någonstans och lämna över Jane. Jane har gjort sitt hemma hos mig, sa han. Och det här med vinter är ingenting för henne. Svensk vinter, nej. Snö och slask, sa jag. Hon kommer bara bli förkyld. Precis, sa Malcolm. Sen var det egentligen bara badrummet kvar. Långt in i folkabussens innanmäte låg en hoprullad vajer av metall med hullingar. Och den borrade Malcolm ner igenom det gyttiga vattnet i golvbrunnen, förbi vattenlåset och vidare neråt. När han drog upp den igen hängde testarna av hennes hår i röda sjok längs hullingarna. Allt detta hår. Det tog timmar för oss med vajen vid brunnen. Tänk att det är så rött fortfarande, sa Malcolm. Hon vägrade klippa sig innan allt föll av, sa jag. Det lyser liksom, sa han. Håret samlades i en våt hög emellan oss på badrumsgolvet. Jag tänkte på de långa samtalen hon och Malcolm haft under hennes sista dagar. Visst var det hon som skickade dig? Frågade jag. Han tittade bara på mig med den där blicken igen. Den bruna blicken bakom. Dig och Jane. Det var hon som skickade er. Eller hur? Jag såg aldrig Malcolm igen efter den där sommaren. Pappa sålde huset och vi flyttade tillbaka till en lägenhet i stan. Jag började en ny klass och fick vänner. Ett helt nytt liv. Och ja, ibland när någon frågar hur jag klarade den där första sommaren, vad som tog mig ur allt och in i allt, då berättar jag om Jane. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band, huh. Riding a Studs Bearcat gym, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Sweet Jane, oh, sweet Jane, oh, sweet Jane. Liv Mjönäs läste novellen Jane av Ida Genberg. Producent var Mina Benajsa och fler specialskrivna noveller, det hittar du i appen Sveriges Radio. When they come home from work, ooh, sitting down by the fire, oh, the radio does play the classical music there, Jim, the march of the wooden soldiers, all your protesters, you can hear Jack say.